Tack för att vi får dela gudstjänst med varandra den här dagen. Evangelietexten från Johannes 21, vers 1 till och med 12 till att börja med. Jesus visade sig igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade: "Nej." Han sa: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni." De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den, och bröd. Jesus sa till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Vi ber. Gud, vi ber att du tar oss med dit där du en gång var och stod, så att vi får smaka, att vi får känna dofter. Men tack att du också för oss in i det som är vårt nu. Och tack för vad du vill uppenbara för oss när vi öppnar våra sinnen. Amen.
Häromdagen så läste jag ut sista delen av det som jag tyckte var en fantastisk bok. Sju böcker som hör ihop i en och som inte har en enda punkt. Visst är det märkligt? Hela denna septologi, som den heter, är huvudpersonen Atles långa tanke över sitt liv. Och det är ju den senaste Nobelpristagaren Jon Fosses fantastiska litteratur. Och den här serien heter Septologin. Jag vet inte om det är någon mer som har läst den. Gör det. Även om det inte är en enda punkt. Atle, huvudpersonen, det är sannolikt författarens alter ego. Alltså att det handlar egentligen om honom själv. Han är konstnär. Och han lever ensam i sitt hus på den norska västkusten. Och det var hans nu döda hustru som var ett påskens vittne. Och som ömsint visade honom vägen till kristen tro. Och genom att hon visade honom in i sin kyrka, en katolsk kyrka i det som verkar vara Bergen. Och så fick denna Atle ta emot Kristus själv i gåvorna som räcks emot honom, i oblaten som lyser av Kristus. Och detta förändrar hans liv. I den sista bokdelen, där börjar varje kapitel med precis samma meningar. Och meningarna är ungefär detta: att och han står och ser på sin bild, sitt konstverk, där han målat ett kors. Och så följer då iakttagelser och minnen och reflektioner på en massa olika sätt, för att sen sluta varje kapitel med samma ord om hur Atle ber sin aftonbön. Och då är det som vi kallar Jesusbönen. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Så slutar varje kapitel och så slutar boken. Det är säkert minst tusentals människor världen över som i dessa tider läser denna Nobelpristagare Fosses bok. Och jag tror att vi är väldigt många som i denna stora litteratur verkligen möter ett påskens vittne som berättar om vad mötet med Kristus gjort med deras liv. Förra söndagen så firade vi, och vi hade glädjen att vara här också, påskdagsgudstjänsten här i Väte. Och pastor Stina, hon tog oss med genom hela påskdramat. Var och en av oss som var här kunde känna tilltalet och hur vi utmanades att själva bli vittnen om vad som hände denna påskdagsmorgon. När jag satt här i bänken och lyssnade så blev jag berörd av budskapet som Stina delade och den i andra delade i sång, i bön, i att vi fick dela bröd och vin tillsammans och var och en fick hälsa smorden: Jesus dog för att du ska leva. Ni som var här kommer ihåg. Och jag började då tänka på hur oändligt tacksam jag själv kan vara över att i mitt liv ha mött påskens vittnen. Här hos er och på andra platser. Så idag blir det därför inte någon exegetisk eller teologiskt djuplodande predikan, om vi nu skulle vara kapabla till det. Istället så vill Paul och jag dela några sådana vittnesbörd med er om människor som vi mött och som vi har blivit berörda av, därför att de har mött Kristus och tagit konsekvenser av det i sina liv.
Och jag tänker på ett syskonpar i hemma i församlingen i Örebro. Båda pensionerade lärare. Majken som kan kommunicera med teckenspråk och som är 93 år gammal är aktiv i lokalpolitiken. Och Jörgen som är hennes 5 år yngre bror är alltid begiven på samtal med stort allvar men också med glimten i ögat och gärna ett skämt och en historia. Båda brinner för att berätta om Jesus och dela sin tro med andra. Och de vill gärna och drömmer om att det ska vara som förr i världen med kyrkan fylld av söndagsskolbarn som kommer varje söndag. Och båda är ivrigt närvarande i församlingsmöten och gudstjänster och bönesamlingar. Och när ibland församlingsmötets beslut inte riktigt går på det sätt som Jörgen har önskat, så kommer hans plats aldrig stå tom. Han är alltid med. Och han har blick och ett varmt välkomnande när nya kommer till kyrkan. Och ger alltid ett uppmuntrande ord till de som har medverkat. Både Jörgen och Majken mötte Jesus som mycket unga. Och har under ett långt liv bevarat sin glöd med en generös kärlek både till människor, med människor, till Guds verk. Och jag tänker verkligen på dem med värme som några av påskens vittnen.
Och jag vill då som kontrast på något sätt berätta om en mycket ung kille. Det var då 10-åriga Svante. Vi var på ett läger som hette Barn och barns vänner, Paul och jag. Och den här dagen så hade vi allihop, små, mycket små och stora och riktigt gamla, vandrat långt, långt, långt över Komosse. Och vi var jättetrötta. På eftermiddagen skulle vi som varje dag fira gudstjänst här i kapellet tillsammans. Och den här dagen var jag med i den lilla gruppen som skulle hålla i den gudstjänsten. Och när vi förberedde gudstjänsten så sa Svante, alltså 10 år gammal, att jag vill gärna predika. Okej, sa vi, det kan du få. Och så var det då dags. Och Svante, som mött Jesus och lyssnat till honom, han säger då till oss. Jesus sa, kom till mig alla ni som är trötta och tyngda av bördor, så får ni vila. Så då gör vi det nu, sa Svante. Och så fick vi alla lägga oss ner där på kapellgolvet och vila oss mot kuddar där. Och så sjöng vi, vila dina trötta fötter. Och sen efter det fick vi resa oss upp och så delade vi som varje dag de där enkla gåvorna av bröd och vin med varandra. Och det var barnen som var med och delade ut. Och Svante, han var konkret ett påskens vittne och hjälpte oss andra till tro den gången. Och vad tänker du då?
Ja, när vi pratar om Svante och hans predikan så minns jag känslan av omedelbarhet. Han predikade kort om att få vila tillsammans med Jesus. Och så gjorde vi det på en gång, alla tillsammans. Barnsligt, enkelt och rättframt. Och jag tänker på, jag jobbar ju i fängelse som ni vet. Kommer du att tänka på en fråga som jag fått lite längs vägen. När får vi fira nattvard? Att få vara här och nu i ett möte, det är ju jätteviktigt förstås i alla mänskliga möten. Men inte minst på fängelset så är det så. Att möta dem där de är. Också faktiskt vara där själv. Tyvärr har det blivit svårare de sista åren då det gäller att planera in gudstjänstsamlingarna. Det är längre inlåsningstider, här har ni säkert följt i massmedia och sådär. 14 timmars inlåsning mot tidigare 12. Så blir det glesare mellan gångerna och det blir också kortare och tajtare schema för varje tillfälle. Och senast jag bjöd till nattvard var faktiskt före pandemin. Så det där, deras fråga har liksom gnagt i mig lite grann. Och nu kom den tillbaka särskilt starkt från en av avdelningarna. Och jag bestämde, alltså nu måste det bli av. Och onsdag i stilla veckan, alltså knappt 2 veckor sedan, skulle det bli. Och jag skrev ett mejl till min lilla besöksgrupp i Eskilstuna och berättade att det här skulle hända. Och att jag önskade att de ville be för det där. Och så kommer då dagen för skärtorsdagen. Och vi är på plats och har ställt i ordning för nattvard. Och det enkla fikat är i ordning ställt. Och så infinner sig alltid en osäkerhet. Kommer det några överhuvudtaget? 1, 2, 5 eller hela avdelningen? Det vet man aldrig. För sist den här avdelningen var aktuell, då kom det ingen och vi fick ställa in. Så man vet aldrig. Men nu kändes det som att allt faktiskt blev välsignat. Vårdarna hade varit hjälpsamma och med ett skohorn skapat 15 minuter extra tid för oss. Och det knackade på dörren och vårdarna öppnade själva med sin nyckel. Och 6 av 9 möjliga troppade in. Och efter rejäla handskakningar och ryggdunkningar så tog vi alla plats i en halvcirkel inför nattvardsbordet. Nu kom känslan av omedelbarhet. Vi sjöng en påsksalm. Och jag berättade om Jesus sista vecka där i Jerusalem. Och mina 2 besökare läste nattvardsberättelsen ifrån Bibeln. Och killarna var med i koncentration och mycket stort allvar. Och jag inbjöd med orden att var och en som vill komma Jesus nära är välkomna. Och också om man vill vara med men inte ta emot så kan man ge mig ett enkelt tecken på det. Med ödmjuk tacksamhet såg jag att vi alla delade måltiden. Och flera tände också sina förbundsljus i ljusbäraren. Och tog till sist emot välsignelsen i stor stillhet. Och allt skedde där, det var liksom på riktigt. Kanske inte så där som på stranden med de undrande lärjungarna som steg för steg började ana och få lite grepp om vad de har varit med om och vad den nya tron tillsammans med Jesus skulle innebära. Men ändå, de åt stekt fisk. Vi fick fikabröd som bakat av fängelsets kock. Och summerar man så var det rätt många på olika sätt med olika medvetenhetsgrad som har bidragit till att vi fick vara och ta emot påskens vittnen. Påskens under.
Och det blev ju som en församling där i fängelset. En gemenskap kring Kristus. I min tjänst som regional kyrkoledare så ingår det förstås att besöka församlingar. Men de där allra minsta församlingarna, de ber faktiskt ganska sällan om besök. De tror liksom inte riktigt sig om det. Så jag kontaktade en av vår regions allra minsta församlingar. I norra Närke, den med bara 4 medlemmar. De sa till mig innan i telefon att de har ju inte längre gudstjänster. Men möttes varje måndagskväll hemma hos varandra. Så jag åkte dit. Och när jag kom i dörren så undrade de om jag hade kommit dit för att lägga ner församlingen. Och jag sa att det har jag naturligtvis ingen makt att göra och inte avsikt heller. Utan jag har kommit hit för att möta er. Och så fick jag delta då i deras ordinarie samling. Där de som vanligt läste söndagens evangelietext. Talade en stund om den. Möjligtvis sjöng de en sång, jag minns inte. Men sen bad de. De bad systematiskt för varje gård och varje hushåll där i socknen. Någon hade tydligen köpt en ny traktor. En hade fått barnbarn under veckan. En annan hade blivit sjuk. Ja, ni förstår. De kände varenda en. Och bad för varenda en. Och så gör de vecka ut och vecka in. Och när jag åkte därifrån så tänkte jag att detta var nog den mest välfungerande församling som jag mött. En liten grupp människor som mött Kristus och som tog konsekvenserna av det.
Vi har ju en och annan spännande tågresa bakom oss. Och kan inte berätta när vi på ett bananskal landade i Baskien av alla ställen. Mm.
Det är ju en berättelse av en helt annan karaktär än den jag nyss nämnde. Ja, det är verkligen i stort och smått. För mig i mitt arbete, men också förstås för oss. Men vi har alltså den här fantastiska berättelsen från en av våra tågluffar. Vi skulle byta tåg en söndagsmorgon. Och det var alltså i Baskien. Jag vet inte om ni vet var det ligger, i hörnet där nere någonstans. Frankrike, Spanien mot Atlanten. Ett litet och mycket märkligt område politiskt och på alla sätt, och inte minst språkligt. Detta språk, baskiskan, som inte finns dess jämförelse till i något annat språk, möjligtvis finskan. I väntan på tåget där så frågade vi på stationen, finns det någon kyrka här nära? Jo då, det fanns det, och så visade de. Och vi traskade dit och vi öppnade porten och så hamnade vi rakt in i en alldeles överfylld stor kyrka. Och så trängde vi två oss in så där riktigt makade på folk in i en kyrkbänk. Och där satt vi med omgivna människor som sjöng för full hals. Så mycket de orkade i varenda psalm. Och när prästen predikade så var alla med och suckade och skrattade och hejade på. Jag vet inte om de sa amen, det kan hända. Men de var mycket engagerade lyssnare. Och vi kände en oerhörd värme och en andens närvaro och en glädje verkligen i att dela gudstjänst med dem vi absolut inte kunde tala med eller förstå vad de sa. Men efteråt så blev jag ändå lotsad fram till prästen där. Och så försökte jag, på engelska tror jag, att tacka honom för en god predikan. Trots att jag inte förstått ett enda ord. Och då så säger han, det var inte min förtjänst. Det var Guds närvaro. Och vi kände verkligen att vi hade mött människor där som hörde samman och var ett i Kristus. Eller hur?
Absolut. Och sen det som följde, det är kuriosa men ändå intressant. För när kyrkporterna öppnade så folk välde ut så var det full marknad. Och det var matlagning och det var försäljning och allt möjligt. Så att kyrkan verkligen var mitt i byn och byn mitt i kyrkan. Det var en fantastisk upplevelse. Men nu vi ska spegla, fundera. Jag tänker att om ni får sitta i lugn och ro och dricka kaffe så kommer ni också på såna här episoder och händelser när liksom Gud har blinkat åt er. Och att ni kanske har fått vara påskens vittnen. Och ni har sett påskens vittnen. Så vi får inbjuda till det. Ska vi läsa det sista nu? Eller? Så jag har bett Mats att lägga på de sista verserna. För vi kommer ju ändå fram till detta med måltiden. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Vi ber. Du har mer? Ska jag vänta? Ja, så är det.
Ja, texten i det här evangeliet som vi läst idag, det läses ju i tusentals kyrkor. Och många olika tankar kring den här förunderliga texten förkunnas. Och så har vi hört den också här i Väte. Det är en förunderlig berättelse om hur Jesus som uppstånden visar sig för de lärjungar som går tillbaka till sina sysslor. Och i detta fall som fiskare. Han kommer till det som är deras vardag. Och mitt i det som sannolikt är deras besvikelser, oro, frågor, sorg. Frågor och också kanske kamp för det dagliga brödet. Och där, precis i detta, så möter han dem. Och han gör det just så som de behöver. Och så detta helt underbara. att han som gått i dödsriket och vänt åter i uppståndelsen, han bemödar sig med att bjuda på bröd och glödstekt fisk. Vi vill avsluta vår berättarpredikan med att dela med oss om en för oss stor upplevelse. Från vårt besök för nu en hel del år sedan i vår systerkyrka i Hindustani Covenant Church i Indien. Och detta var i Pune. Tillsammans med missionsföreståndaren där, Stephen David, fick vi några stycken från vår kyrka, och det var Paul och jag, två av dem, åka till det som kallas Red Light District. Det är ett stort och skrämmande område. Och ni förstår säkert vad Red Light District betyder. Det finns i många storstäder. Men detta var alltså gigantiskt stort, flera kvarter. Fyllt av prostituerade som hängde i dörröppningarna och i fönstren. Och som alltså öppet säljer sina tjänster. Men givetvis också svår kriminalitet och stor misär. Mitt i detta område så har vår systerkyrka ett litet hus där man kan mötas. Och mitt emot det finns ett hus där enucker, om ni nu känner till vad enucker är, man kan säga transvestit, ja, skulle man kunna säga
transsexuella transvestiter,
då utnyttjas och köps för att använda också för sina sexuella tjänster. Och andra manliga prostituerade bor i det här huset. Och också på plats där säljer sina tjänster. Dit in i den här miljön togs vi. Och det var ju förstås en miljö olikt alla andra vi varit med om. Till och med olikt fängelserna. Flera av de männen som bodde där var den här dagen iväg för en begravning av en vän i gruppen. Men de som var kvar samlades ihop med oss i ett dunkelt rum. Och så satte vi oss ner på huk allihop i en ring på cementgolvet. Och Steven, missionsföreståndaren, han kryp så på knä runt till var och en och tog dennes händer och gav rakt in i ögonen och in i själen en hälsning om välsignelse. Kärleken bara dallrade där i luften. Eller om vi ska säga Guds ande. I den här miljön i vår systerkyrka har vår systerkyrka då skapat också en enkel oblat tillverkning för att ge chans till andra sorts inkomster än prostitution och enukornas verksamhet. Och de här oblaterna säljs bland annat till oss i Ekumeniakyrkan. Jag vet inte om ni använder de här. Det kan ni göra. För så kan vi också stödja våra vänner där. Och så får vi dela. Om inte glödstekt fisk kanske. Så bröd i form av oblater. Och dela dem. Fortsätta att dela med varandra med orden. Jesus dog. För att du ska leva. Amen. Nu får du be.
Nu får jag be. Ja Gud, tack för alla våra resor i minnen och fantasi. Tack för det vi får dela med varandra. Herre, tack framförallt för att människor före oss har kommit och vittnat och berättat. öppnat en barnens bibel, satt figurer i en sandlåda och gjort evangeliet påtagligt och nära för oss. Att vi också fått komma till ditt dukade bord, att få höra orden: detta är det nya förbundet genom mitt blod. Detta är min kropp som offras och bryts för er. Herre, välsigna ditt ord i våra hjärtan, i våra kroppar och i våra händer, i vår mun, i vårt minne, i vår kunskap. Att det får fortsätta att vara bröd och liv som vi också får dela med varandra. I ditt namn tackar vi och ber. Amen.